Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Norrtelje Tidnings podd Bookmakers, som handlar om böcker och litteratur. Och vi som sitter i Norrtelje Tidnings studio, det är jag, Margareta Levin Blekastad, och min kollega Kim Nilsson. Hej Kim!
Hej Morgan, välkommen tillbaks.
Ja, den här bokhösten har ju börjat väldigt bra tycker jag. Vad tycker du?
Ja, men det tycker jag ju absolut att den har. Jag menar, förra gången pratade ju du om Ajvide Lindqvists nya bok då, som jag nu har hunnit läsa till den här gången. Himmelstrand, precis. Mm. Tyckte också att den var väldigt, väldigt bra. Så att det får man ju absolut säga var en strålande start på bokhösten.
Ja, det är en riktig skräckis, måste vi säga.
Ja, den borde ju finnas, tror jag, nästan ute nu va, för allmänheten, håller jag på att säga. Så att
det tror jag. Ja. Och den bara kort kan man säga att det handlar om en utspelar sig på en campingplats där fyra familjer bor i sina husvagnar, vaknar en morgon och allting har försvunnit runt omkring dem. Det enda som finns kvar är en oändligt stor välklippt gräsmatta och en blå himmel utan sol.
Mm, precis.
Och sen händer det saker och blir bara värre och värre.
Ja, det kan man väl säga.
Och fortsättning följer. Han har lovat att skriva en uppföljare. Ja. Så att den får vi se fram emot kanske om ett par år eller så.
Ja, absolut.
Men vad har du med dig för tips idag, Kim?
Ja, idag har jag ju... Nu tänkte inte jag kanske att jag skulle höja stämningen så mycket. Men idag har jag med mig en av de... Vad ska man säga? En av de mest... Jag vet inte om man ska säga. Alltså, en av de böcker som jag blev... På rätt sätt väldigt, väldigt illa berörd av, om man kan säga så.
Och är det en rysare?
Nej, det är faktiskt en, vad ska man säga, det är ju egentligen en drama, ett, vad ska man säga, ett globaliseringsdrama skulle man kunna säga, som heter Little Bee. Och det är alltså den svenska titeln Little Bee, för att en av karaktärerna heter Little Bee. I originalspråk på engelska så heter den The Other Hand, men på svenska har den då fått namnet av en av huvudpersonerna.
Och vem har skrivit den?
Chris Cleave har skrivit den här boken, och den kom tror jag för kanske, ja, vad kan det vara, 4-5 år sedan eller något sånt där, i alla fall. Och är en bok om två stycken kvinnor som man berättar då, det är ju en sån här berättarteknik att man får veta lite om den ena kvinnan först och så hoppar den till nästa kvinna och sen så binds det här ihop sen. Men det man kan säga då att huvudpersonen är ju egentligen den här Little Bee då, så som boken heter, som hon är en asylsökande person som kommer från Nigeria och kommer till ett England och bor på flyktingförläggningar. Och man får veta ganska tidigt att hon är där av en ganska specifik anledning, att leta upp en speciell person. Parallellt med det här så handlar boken då också om en brittisk tidskriftsredaktör som heter Sarah. Och det visar sig ju då också ganska tidigt att det är ju Sarah hon letar efter, den här asylsökande nigerianska kvinnan Little Bee. Och sen så berättas liksom boken, ja, men ett kapitel om den ena kvinnan, ett kapitel om den andra, och så vävs det ihop. Och när det väl vävs ihop sen så får man då veta varför de två egentligen, för de har,
hur de egentligen hör ihop.
Precis, för att man kan säga, utan att avslöja för mycket, kan man säga att de har ju en historia. Det är någonting som har hänt. Och inte något så trevligt som har hänt. Och sen så när väl allting knyts ihop då, så kan man säga att då ställs allting på sin spets igen.
Men, är det en bok som tar upp situationen som flykting?
Delvis det, men också väldigt mycket om den konflikt som har utspelats i Niger-deltat då, kan man säga. Och också väldigt,
det som har fått henne att fly.
Precis, det som har fått henne att fly. Och det som gör att faktiskt de här två kvinnorna då också har en gemensam upplevelse tillsammans då. Och det är en fullständigt hänsynslös bok gällande, det är en av de absolut mest osentimentala böcker jag läst i hela mitt liv, tror jag. Den är riktigt grym. Den handlar mycket om skam, moral, val. Vem är det egentligen som har ansvar för vad? Vad skulle man göra om man hamnar i en situation där man eventuellt skulle få offra någonting för att någon annan skulle få behålla sitt liv? Det är verkligen, det är en otroligt ödesmättad bok. Det är liksom så här så att man känner att man nästan måste ta semester efter man har läst den. Men den är väldigt bra skriven. Det är en stark bok, och jag tycker att om man är på rätt humör, så tror jag att det är en stark läsupplevelse. Jag har också hört nu att man faktiskt ska då föga oväntat göra film på den här då också. Och då vet jag att det är, tror jag i alla fall om jag inte minns fel, Nicole Kidman som vill då spela den här brittiska tidningsredaktören.
Förlagsredaktören.
Förlagsredaktören. Ja. Jag tror till och med det var så att hon har liksom köpt rättigheterna själv för att förvissa sig om att det är hon som får spela den rollen.
Hon har blivit så fångad av den här boken.
Hon har blivit så fångad.
Att hon gör film. Men det låter som att det är en bok som ställer svåra frågor, stora frågor om moraliska livsfrågor. Hur man förhåller sig i olika situationer.
Absolut. Och det finns ju då en speciell, som jag inte ska avslöja, men en speciell sekvens som jag tror att alla, skulle inte ens hoppas att min värsta fiende skulle hamna i en sån situation, men man skulle kunna sätta sig in, hur skulle jag göra här? Alltså det är en sån där typisk bok, och det är det som gör att man börjar ifrågasätta även sina egna tankar och liksom om skuld och skam och vad är rätt. Hur ser vi på våra medmänniskor? Vem ska vi hjälpa? Och sånt där. Så att det är en väldigt, väldigt, väldigt ödesmättad bok. Jag har läst en annan bok också av Chris Cleave som kom efter den här. Det här var ju genombrottsboken då, men nu kommer jag faktiskt inte exakt ihåg vad den hette, men den var liksom... Jag tycker att i den här boken så är det på rätt sida av... Det finns ändå ett visst hopp. Det finns ändå liksom en... Det finns någonting som gör att man ändå vill läsa vidare. Men den här andra boken, den tycker jag gick över gränsen. Den var bara så vidrig att det var liksom bara... Nej.
Det var bara svart.
Det var bara svart, så att den kände jag nästan blev för mycket. Men den här är en bok som jag absolut skulle kunna rekommendera. Little Bee heter den då på svenska. Det blir lite konstigt på svenska, men den svenska titeln är Little Bee.
Och det här är en brittisk författare, eller amerikansk?
En brittisk författare,
brittisk författare. Det utspelar sig till stor del i
Storbritannien. Med mycket tillbakablickar och sådär. Men,
det låter ju som en bok också som ställer ganska aktuella frågor.
Absolut.
Kring flykt, kring moral, kring...
Absolut.
Hur vi tar hand om varandra.
Ja, det kan man absolut säga. Så att för de som orkar så är det en stark läsupplevelse, kan man säga.
Mm. Vad bra. Mm. Jag har ju med mig aktuella böcker då.
Ja, för du pratade ju förra gången om en bok som vi skulle prata lite mer om.
Som var i Norrtälje förra måndagen och slog publikrekord på Stadsbiblioteket, är ju aktuell med fjärde delen i sin romansvit om 1900-talet.
Mm.
Med titeln Att inte vilja se.
Mm.
Och den boken har ju också blivit omdebatterade, kanske inte boken så mycket, men det han har sagt om boken som utspelar sig under andra världskriget.
Mm.
Hans norska brödratrio har hamnat i, åtminstone två av dem, i Saltsjöbaden.
Mm.
De är ingenjörer. Och den äldste brodern Laurits är med och bygger Sandöbron uppe i Ångermanland. Och han åker då hem på helgerna och följer med vad som händer under andra världskriget, men har väldigt svårt att se vad som pågår, framförallt från den tyska naziregimens sida.
Mm.
Därav titeln Att inte vilja se. Och Jan Guillou har sagt i intervjuer att när han har gjort research och läst tidningar från den tiden, att det var väldigt svårt att få veta vad som faktiskt pågick. Han menar att den medelklass eller borgarklass som Laurits tillhör hade väldigt svårt att se vad deras tidningar, utifrån vad deras tidningar skrev, och att dessutom de såg verkligen Tyskland som ett kulturland, en förebild på många sätt. Mm. Tyska var det första främmande språk man läste i skolan. Tyskland såg som en förebild på många områden. Och då var det oerhört svårt att ta till sig vad som faktiskt pågick. Och detta debatteras av historiker nu också.
Mm.
På olika sätt.
Mm.
Jag tycker att han klarar balansgången bra i boken. Det är inte alls otroligt att Laurits här, den medelålders ingenjör, ser det på det här sättet. Utan att för den skulle vara nazist. För det är han verkligen inte.
Mm.
Men han är tyskvän.
Mm.
Vilket är någonting annat.
Mm.
Men Jan Guillou använder ju den här familjen som en sorts spelbrickor i historien.
Mm.
Han placerar ut dem. En av Laurits söner blir SS-officer.
Mm-hmm.
En dotter engagerar sig i norska motståndsrörelsen.
Okay. Mm.
En annan dotter jobbar med underrättelsetjänst.
Mm.
Och så vidare.
Mm.
Så att på det sättet kan han då röra sig i historien med insiders, så att säga, som får berätta.
Mm.
Och han placerar också ut verkliga personer i historien som en sorts extra krydda. Här finns dramatikern Bertolt Brecht till exempel.
Ja, just det.
Mm. I tidigare böcker har Virginia Woolf varit med och så. Mm. Och jag har läst de tidigare böckerna också. Jag tycker att Brobyggarna, den första, är absolut starkast.
Mm.
Men den här håller också, jag tyckte att han hade en liten svacka där i bok två. Men nu tycker jag att han är tillbaka med en väldigt driv i berättandet.
Mm.
Och en spännande familjekrönika, släktkrönika, som försöker täcka in hela 1900-talets historia, vilket ju i sig är omöjligt. Ja. Men han försöker i alla fall, och det, han gör det med den äran, tycker jag.
Mm.
Det är en intressant romanserie, och som sagt, nästa bok, då kommer han att backa filmen en gång till och ta om andra världskriget, men från ett annat perspektiv. Mm. Då är det dottern, den dotter som är engagerad i norska motståndsrörelsen som blir huvudperson.
Mm.
Så då får man se alltihopa ur hennes synvinkel. Mm. Det är läsvärt, absolut.
Ja, ja, men vad bra att den har, tycker du då, hämtat upp sig i serien då här. Jämfört
absolut.
Med bok, den andra boken då.
Ja, den andra boken som utspelar sig i London med yngste brodern Sverre som huvudperson tyckte jag var lite svagare.
Mm.
Men nu tar det fort igen. Mm. Och det är många personer, det är många att hålla reda på, men jag tycker ändå att han... Det hänger ihop ändå, alltså man klarar av att hålla de här trådarna i huvudet när man läser och tappar inte bort sig och sådär. Så jag tycker att han lyckas bra med sin släktkrönika och krönika över 1900-talet, som han ju då kallar för det stora århundradet. Och utgångspunkten han börjar är att man trodde de här unga nyutbildade ingenjörerna som tar examen i Tyskland får av sin rektor höra att nu är det teknikens och framtidens århundrade.
Mm.
Nu är det slut på krig.
Mm.
Nu kommer freden att råda, för nu kommer utveckla teknik som gör att vi löser alla problem.
Mm.
Och se hur det blev. Det istället blev det krigens århundrade. Och det är det han skildrar på olika sätt. Med det.
Mm.
Nej, jag tycker att det funkar.
Mm.
Absolut.
Du har med dig någonting mer där?
Ja, jag sa ju att bokhösten börjar väldigt bra. Och här är en av de romaner som jag syftar på då, och det är Sara Stridsbergs Beckomberga, Ode till min familj, som kom för någon vecka sedan. Och det är en helt fantastisk roman, det måste jag säga. Det låter som stora ord och kanske floskel, men det är faktiskt en alldeles fantastisk roman. Och jag tycker att Sara Stridsberg är en av våra absolut intressantaste svenska författare just nu.
Mm.
Hon har tidigare skrivit om, utforskar udda gestalter, oftast kvinnor.
Mm.
Hon har skrivit om Valerie Solanas, hon med skummanifestet som sköt Andy Warhol.
Mm. Mm.
Förra boken, Darling River, är en sorts variation på Lolita-historien.
Just det kommer
jag. Och sen har du nu Beckomberga, där huvudpersonen Jackie är vuxen men ser tillbaka på sin tonårstid när hennes pappa, hennes föräldrar är skilda och de är båda, vad ska jag säga, upptagna, mer upptagna av sig själva än av sin dotter.
Mm.
Pappan som heter Jim men kallas för Jimmy Darling går ner sig ganska mycket i både depression och missbruk och hamnar så småningom på det stora mentalsjukhuset Beckomberga i Stockholms förorten Bromma. Som ju var ett Sveriges största mentalsjukhus tror jag på den tiden.
Med
en hel värld för sig själv.
Mm.
Och hennes mamma, Jackies mamma, hon är ute och hon reser mycket i sitt arbete. Och hon är inte heller hemma, så Jackie är ensam väldigt mycket i lägenheten i innerstan. Och hon åker till Beckomberga för att träffa pappa Jimmy och försöka få den där kontakten med honom som hon egentligen aldrig får. För han är innesluten i sin egen depression. Och där hittar hon en värld som på något sätt blir hennes andra hem.
Mm.
Med den rätt egendomliga läkaren Edward och patienten Paul som hon möter och har en relation med.
Mm.
Och en ung kvinna som heter Sabina som Jimmy är förälskad i men som även den här läkaren Edwin är väldigt intresserad av. Och Sara Stridsberg rör sig mellan de här olika miljöerna. Det är nutid och tillbakablickar.
Mm.
Ganska fragmentariskt skrivet och poetiskt men samtidigt glasklart.
Mm.
Man hänger med. Det är mer en skildring av stämningslägen än av specifika händelser. Ja, men det är oerhört väl genomfört och det är suggestivt så att man bara sugs rakt in i Jackies berättelse.
Mm.
Och det är lite grann som du säger om den här liten biromanen, att den är helt öppen. Det finns inget ställningstagande vad som är rätt och fel att göra, utan de här människorna skildras. Ja, så här var de. Det finns inget dömande. Inga värderingar om det de gör.
Mm.
De gör saker som man kan ha väldigt många moraliska synpunkter på.
Mm.
Men det... Där går inte Sara Stridsberg in och säger något.
Nej.
Utan hon skildrar i korta, väldigt poetiska kapitel.
Mm.
hur det såg ut från Jackis synpunkt.
Mm.
Och nu som vuxen har hon själv ett barn och har lyckats betydligt bättre som förälder. Men Jimmy finns fortfarande kvar. Han söker upp henne och vill fortfarande att hon ska vara någon sorts vittne till hans olycka och undergång. Så det är väldigt starkt, övertygande, läsvärt. Absolut en av höstens måsten om man läser mycket. Missa inte Sara Stridsberg.
Kommer hon till bokmässan?
Hon kommer till bokmässan i Göteborg och pratar om den här boken.
Mm.
Det gör hon.
Mm.
Hon kommer säkert att dyka upp på väldigt många andra ställen också i höst.
Mm.
Hon ger inte särskilt många intervjuer, Sara Stridsberg, men jag tror att hon kommer att synas på en hel del olika ställen med sin nya bok.
Mm. Spännande. Men då tänkte jag att jag skulle lätta upp stämningen lite grann. För nu har vi pratat om lite tyngre böcker. Så här då, för då så har jag ju tagit med... jag tror att de flesta tänker att det är en bok. Men det är egentligen två böcker. Och det är Lewis Carrolls Alice i Underlandet.
Oh, men det är en favorit.
Det är en favorit. Och den består ju... Alltså jag tror att de flesta, som i alla fall i min generation, tidiga 80-talister och sådär, tänker ju mycket på den här Disney-filmatiseringen. Men den Disney-filmatiseringen är ju egentligen baserad på två böcker. Dels den som då heter Alice i Underlandet, och så finns det en annan som heter Spegellandet. Det finns vissa karaktärer i den här Spegellandet som förekommer i filmen Alice i Underlandet. Så att jag tror att man har blandat ihop de där två ganska mycket. Men man kan säga i stora drag så är det ju i liksom den första boken Alice i Underlandet. Och det handlar ju då om Alice som vars katt är det, tror jag, som springer iväg. Och plötsligt börjar hon då se den här kaninen, här kanin, som har så bråttom. Hon springer efter honom.
Han som aldrig har tid.
Han som aldrig har tid.
Nej.
Mm. Och så följer hon ju då med honom ner i kaninhålet, down the rabbit hole, som man har blivit ett uttryck då lite grann i engelska. Och hon seglar då ner i underlandet, där allting egentligen är på något sätt tvärtom. Där djur pratar, där speglar visar den upp och ner, där dörrar är stora, nycklar är små. Allting är ju egentligen precis tvärtom, kan man säga lite grann. Och hon träffar ju på väldigt många kända karaktärer. Jag antar att det de flesta tänker på är väl hattmakan, den galna hattmakan och... Det är också en har eller kanin som har... De firar ju då varandras ofödelsedagar, som de säger. Då får man fira 364 dagar om året, det vill säga alla dagar som man inte fyller år.
Hon hamnar på kalas.
Hon hamnar på kalas där, ja. Och sen så blir det ju lite... Det blir ju ändå lite spännande på slutet, för att hon kommer ju i schism där med någon av de här... Hon som styr det här underlandet är ju hjärtedam då, en väldigt parant kvinna, kan man säga.
Och väldigt bestämd.
Väldigt bestämd kvinna. Där är det bokstavligen huvudna av om man liksom inte sköter sig. Och hon kommer ju till och med till någon form av rättegång där på slutet också då. Som hon ställs inför rätta för att hon har... Jag tror det är att de spelar krocket med strutsar eller någonting. Och då blir hon anklagad för att hon har fuskat eller någonting. Och då ska hon ju då få försvara sig. Ja, huvudna av.
Ja, det är egentligen ganska otäckt.
Det är väldigt brutalt, skulle man ju kunna
brutalt,
säga.
Kan man säga.
Ja, precis. I den här andra boken då, Spegellandet, då är hon ju lite äldre. Den utspelar sig, tror jag, rent tidsmässigt kanske ett halvår efter den här Underlandet då. Och jag tror att den boken, den är ju mycket mer... Den är mindre fantasifull. Där finns ju bland annat den här vita drottningen som jag tror många inte riktigt känner till. Men om man såg Tim Burton gjorde ju en Alice i Underlandet-film med Johnny Depp bland annat. Då. Där hade ju den vita drottningen, som hon hette, en ganska stor roll. Liksom. Och det är ju en väldigt speciell karaktär. Hon är ju egentligen inte ond, men hon är väldigt opolitlig, kan man väl säga. Liksom.
Det kan man väl säga.
Men mycket svår att veta vad man har henne. Men de karaktärerna tror de flesta kommer ihåg från Spegellandet, som är ju de här Tweedledee och Tweedledum.
Som är...
Ja, vad är de egentligen? Det är lite så här Humpty Dumpty, Hubba Bubba. Jag vet inte.
Ja,
de
är
ju två. Men väl egentligen två. Vad är de, två tvillingar? Eller de ser precis likadan ut. Och så avslutar de varandras meningar. Pratar om varandras meningar.
Det är lite som Bill och Bull. Ja, Pelle Svansrös. Lite så.
Mm. Precis. Jag skulle också kanske säga att Spegellandet har väl också en lite mer... Vad ska man säga? Alice i Underlandet är ju mer episoder där hon stöter på saker, medan Spegellandet är ju mer att hon får historier berättade för sig lite grann. Så att de har lite olika tempo, men jag tror nog ändå att de flesta minns nog ändå den första boken. Och det är ju den som de flesta ikoniska bilderna kommer ifrån. Men det kan man tänka nu när vi har pratat om lite tyngre böcker, att då kan man känna att Nu vill jag bara att man får en ding-ding-värld. Och då tycker jag att då är det alldeles utmärkt att följa med ner i underlandet.
Åka med ner i kaninhålet.
I kaninhålet,
ett tag. Ja. Men du, är det en barnbok skulle du säga? Alice i underlandet.
Alltså jag tror att man absolut kan läsa den för barn. För att det är en fantastiskt rolig bok. Det finns ju mycket, ja, mycket roliga eskapader. Men jag tror nog att man kan läsa den, vilket jag gjorde. Jag tror jag läste om den för något år sedan. Ja. Och den är ju absolut läsvärd även i vuxet. Liksom, när man är vuxen. Det finns ändå en del intressanta frågor om moral. Jag tänker om de här blommorna som sjunger. Liksom, så här, ja. Hur man agerar där. Och sen också den här larven som har någon sån här vattenpipa eller vad som ska förvandla sin fjärd. Det finns liksom ganska, vad ska man säga, det finns ju en del moralkakor inbakade där. Men jag tror nog ändå att de flesta har ju säkert kommit i kontakt i barnålder, så man, just därför tror jag man förknippar den just som en barnbok i första hand.
Men den tål att läsas.
Den tål absolut att läsas. Det finns,
är det en bra bok att läsa högt?
Ja, men det tycker jag nog att det är, för att det är ju, som sagt, det är ju väldigt roliga episoder. Det är ju en väldigt bra sån här, jag kan tänka mig att den passar bra just att läsa för lite yngre, för att i och med att den är väldigt episodisk så passar det bra att läsa ett, ja men nu läser vi ett kapitel ikväll och så är det slut.
Och sen liksom, är det slut.
Ja.
Så det kan vara ett tips. Högläsning.
Absolut. Högläsning.
Alice i underlandet. Jag är också väldigt förtjust i Alice i underlandet. Mm. Har alltid tänkt på den där stackars kaninen som har så bråttom.
Ja.
Som aldrig hinner någonting. Mm. Nog så aktuell han också, eller hur? När vi springer omkring i våra egna kaninhål.
Mm. Och så minns jag att hon hade de här, hon kommer väl hem till hans hus någon gång och hittar hon ju de här kakorna eller vad det är som hon äter mig, och så blir hon ju jättestor. Ja. Och så ska hon ju ta någon mindre kaka och så blir hon jätteliten. Hon kan liksom inte hitta den här...
Inga mellanting.
Nej, precis. Nej. Mm.
Det är ju en dröm som är delvis en mardröm.
Ja, faktiskt. Så det skulle det ju vara.
Men väldigt underhållande, ja, tycker absolut. Jag. Mm. Jo, det är en klassiker som verkligen håller, tycker jag. Alice i Underlandet.
Mm.
Nej, jag tog med ytterligare en alldeles pinfärsk bok. De har kommit tätt nu på hösten. Mm. Det är väldigt mycket utgivning inför bokmässan, naturligtvis. Förlagen vill ha ut sina böcker tills dess.
Mm.
Och då har jag nyss läst Joyce Carol Oates senaste roman som heter Cartago. Mm. Hon är ju extremt produktiv, denna amerikanska, ständigt Nobelpristippade författare. Mm. Och lite ojämn får man väl ändå säga. Men jag tycker att hon på de senaste böckerna har... Är hon tillbaka i högform igen? Hon hade en liten svacka, tycker jag. Men nu är det högform igen. Mm. Och den förra romanen som kom förra året, den var lite skräckromantisk.
Men just det, vi pratade ju om den.
Ja. Men nu är hon tillbaka i den här realismen i norra delstaten New York, som ju är hennes litterära hemmaplan.
Mm.
Med stora skogar och ensliga människoöden och saker som bubblar under ytan.
Mm.
Och här handlar det om en tonåring, Cressida, hon är 19 år och försvinner spårlöst en kväll.
Mm.
Och misstankarna löper mot hennes vackra systers före detta fästman, som är krigsveteran och heter Brett.
Mm.
Men man hittar aldrig Cressida, man hittar aldrig hennes kropp, och man förhör Brett väldigt många gånger och pressar honom, och han har väldigt svårt att veta vad han minns och vad han inte minns. Mm. Vad är minnen från den kvällen när han träffade Cressida, och vad är mardrömsminnen från kriget.
Mm.
Mm. Och där någonstans ska man kanske inte avslöja så mycket mer om vad som hände, men det är en, det är inte riktigt som man tror i alla fall. Hon överraskar.
Mm. Mm.
Och det handlar väldigt mycket om roller i en familj. Alltså de här båda systrarna, Juliet och Cressida, har haft tydliga roller från det de var små. Juliet är den vackra och populära.
Mm.
Och Cressida är den smarta men lite speciella.
Mm. Mm.
Och hur det är att vara, ha den stämpeln på sig från barnsben, att vara lite udda och förväntas vara väldigt, väldigt smart, men samtidigt bli lite sedd över axeln som lite konstig.
Ja.
Sådär. Mm. Och hur det påverkar den här unga kvinnan.
Mm.
Och sen är det också en väldigt svidande kritik av det amerikanska rättssystemet med fängelsesystemen, och även en inblick i ett fängelse med dödsceller.
Mm.
Och även kriget och hur de tar hand om sina krigsveteraner.
Mm. Ja, det har ju varit en ganska... Det här, just krigsveteraner, vet du, de har varit ganska mycket på tapeten nu i USA. Att de har pratat mycket om att det finns många av dem som var krigsveteraner som nu lever i stort sett på gatan. Att man har inte tagit hand om de personerna som försvarade sig. Just i amerikansk perspektiv anser man väl att det är helt förskräckligt. Vi kan ju inte riktigt relatera till det på det sättet.
Nej, men att de liksom tog värmning med någon sorts tanke om att bli hjältar och tjäna sitt land och kommer hem som vrak och blir... Ingen tar hand om dem, och det är mycket mentala trauman och mycket elände. Så att hon fångar upp det också. Så att det är en väldigt bred roman som ställer intressanta frågor både om inifrån en familj men också om samhället och om hur vi ser på de som ramlar ur ramen, så att säga, som inte orkar hålla balansen med svåra minnen. Så att den är väldigt bra, tycker jag. Det är nog en av hennes bästa på länge.
Vad kul. Men du pratade ju lite här om att den ständigt Nobelpris tippade. Ja. Vi börjar ju röra oss lite åt det.
Ja, men vi gör ju det.
När är det den brukar vara? Är det någon av de sista veckorna?
Oktober. En torsdag i oktober. Alltid en torsdag i oktober. Men vilken torsdag berättar de ju inte Svenska Akademin för när det är dags.
Ja.
Så, och det är ju alltid lika spännande.
Ja.
Så, och snart, och nästa vecka är bokmässa.
Ja,
Också en höjdpunkt på hösten. Så att vi är väl tillbaka efter bokmässan och berätta lite därifrån, och så kan vi väl spekulera lite om Nobelpris.
Ja, det tror jag, för då har det nog ändå börjat. Nu är det lite för tidigt. Nu har det ju också varit andra typer av valtider, så att nu tror jag att nu är folk upptagna och sånt. Men det är klart, det kommer ju bli... Det brukar ju alltid vara mycket spekulationer. Det är ju lite kul just att det är ju alltid... Av alla de Nobelpris som delas ut så är det väl säkert det flest spekulerar i. Vem det är som kommer vinna.
Litteraturpriset, ja. Ja. Och nu har ju ett par riktiga favoriter, lågoddsare får man väl säga, fått priset. Precis. Jag tänker på Thomas Tranströmer och Alice Munro som verkligen väldigt många är glada över att de har fått priset. Visst. Väldigt uppskattat att Svenska Akademin belönade dem. Så man kanske kan tänka sig att det blir en lite... mer okänd pristagare den här gången.
Ja, precis. De har ju varvat lite grann där nu också. Ja. Att de har haft någon riktig sån populär person, och sen så har de då känns det som att då skulle de kunna lyfta fram någon som man inte vet kanske så mycket om då, eller någon som inte är riktigt liksom lika
brett.
Nej, precis. Och det tycker jag också på ett sätt, alltså, jag vet att många brukar tycka att det är tråkigt, men jag tycker snarare att det är roligt, för att då får man ju en ingång till någonting som man kanske inte hade fått annars.
Absolut. Man får ju en kick att börja läsa en författare som man inte annars skulle ha läst. Nej, så det tycker jag är jättespännande. Men som sagt, vi kan väl spekulera lite om Nobelpris nästa gång.
Ja, det tycker
och
jag.
Kanske prata om någon favorit bland tidigare Nobelpristagare.
Ja.
Så att nästa, när vi är tillbaka, så har vi Nobelpris på agendan.
Absolut.
Och tills dess så säger vi hej då.
Ja, det gör vi. Ha det bra.
Ha det så gott. Hej.